Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Man kan ju nästan se det som ett spel eller som en utmaning i att hur maxar jag liksom upplevelsen, lyckan av den här liksom tiden, av de här pengarna som jag har tjänat ihop under livet.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 261. Mm. Och jag som tyckte att högfärdigt förra veckan deklarerade nu är allt som vanligt och sen går jag för covid.
Ja, men det var inte så förvånande. Det är bara det att det tog lång tid för dig att bli sjuk. Ja. Det tog så 14 dagar alltså, efter exponering eller något sånt.
Ja,
så vi trodde att du skulle klara dig, ja, men vi gjorde inte det.
Nej,
men den som klarar sig bäst det är ju faktiskt Freja, vår dotter, vår 11-åring, som fick lite kli i halsen.
Ja.
Både du och jag ville typ skjuta oss för vi hade så ont i huvudet. Och Elsa mådde inte bra.
Ja, så att därför är vi då lite sena igen, lite ur fas. Men det får vara. Jag tänker så här, snart kommer nytt år. Då kanske det blir bra.
Snart, om ett halvår.
Ja.
Ja.
Men i alla fall, dagens avsnitt. Elisa, jag är lite trött på allt det här negativa kring börsen och nedgång och björnmarknad. Så jag tänkte att vi ska göra ett sidus, litet stickspår.
Mm.
Och titeln på dagens avsnitt blir typ så här, dö med noll på kontot. Eller diskussion utifrån Die with Zero.
En bok av Bill Perkins.
Yes, precis. Mm. Så att detta är en amerikan som jag tror för 2 år sedan släppte då den här boken Die with Zero, Getting All You Can From Your Money and Your Life. Mm. Och jag har väl liksom haft denna så här på läslistan och sen så bläddrade jag i forumet och så var det så här, ja, vad hade du velat se oss göra ett avsnitt om? Och så var det någon som tipsade om denna, så tänkte jag så här, nej men nu är kanske dags att att ta tag i detta. Och det roliga med han Bill Perkins, han verkar ju vara någon sån här typ naturgashandlare som vad?
Så... Ja, fortsätt.
Nej.
Det är liksom så otippat att han är naturgashandlare.
Ja, men också så här typ, ja men började på Wall Street som sån här screen clerk och sen liksom, ja men jobbade han sig upp och liksom flyttade till Dallas och liksom, och så berättar han liksom om hans, liksom sin historia och nu förvaltar han väl någon hedgefond eller något sånt, men han har liksom ganska mycket tankar kring det här med...
Okej, men vad, alltså är det råvaror tänker du?
Ja.
Ja okej, för jag tänkte så shit, alltså vad är, jobbar han på någon plattform någonstans eller något sånt där.
Ja, så nej, naturgashandlar.
All right.
Och det som jag gillade, liksom lite som jag fastnade också, går man in på hans hemsida, så diewithzero.com eller vad det är, så har han en sån här typ 2 minuters videoklipp. Och så är det så här, ja men this is Jane. Jane har ett bra jobb, hon sparar till pensionen, hon gör liksom, gör allt man ska, och sen så har de liksom så här, Jane ackumulerar pengar, sen går Jane i pension, hon ägnar sig åt sin hobby, hon reser lite och sen är det så här, Jane dör.
Ja.
Alltså är det så här abrupt, Jane dör, och så är det så, och så har hon pikat liksom med pengar, så står så här, Jane dör med majoriteten av sina pengar kvar, för hon har gjort allting liksom rätt. Och sen så har de så resonemangen så här, pengar som inte längre har något som helst värde för henne. Mm. Och då kommer frågan, vore det inte bättre om hon använt sina pengar på ett annat sätt? Mm. Så att det är liksom premissen för,
det är det,
för
det, boken. Det är ju fantastisk, vad ska man säga, storytelling, för att vi kan bara inte med det. Hadå? Att hon dör när hon har som mest pengar och inte har hunnit göra någonting med det. Alltså det är väl säkert en sån rädsla som man kan ha.
Ja. Vad tänker du mer?
Ja, men jag tänker så, man vill inte, jag får känslan så av att så ska det fan inte gå till.
Ja.
Nej, vad tänker du då?
Nej, men jag tänker vi ska prata, så pratar han liksom om, det är väl liksom boken handlar om, och dagens avsnitt, jag tror att detta blir ett avsnitt i 2 delar, för jag tror inte vi kommer hinna igenom hela. Nej, men sen resonerar han mycket i boken, för han är ju ingenjör, och så pratar han också om det här att han ser ju liksom detta som ett optimeringsproblem. Det är viss typ av så här ingenjörsproblem som man kallar för optimeringsproblem. Liksom, okay? Till exempel, du har ett vatten som rinner ner ett badkar och sen läcker det ut ur badkaret. Vad är det optimala liksom, mängden vatten som ska rinna igenom? Alltså sånt. Och då är han liksom så här, så, men hur optimerar man värdet på pengarna under livet? Och sen så har han ett antal principer då som jag tänker vi ska prata om. Han har ett antal rekommendationer. Och det är lite så, vad ska man säga, morbid, att vi kommer att prata mycket om död. Jag har till och med laddat ner en sån här app nu till min telefon. Det har jag inte ens berättat.
Nej, det är mycket som framkommer i våra poddar.
Ja, men jag kan visa.
Oss emellan.
Ja, men det är därför det är ibland vara bra på så här, titta, du kan
beskriva. Livet 48%.
Ja.
Oh, det är sånt som jag inte... Ja, vi kan titta på det sen.
Men att jag har levt 48% av mitt liv idag.
Det är ändå mindre än hälften.
Ja.
Det är bra.
Ja. Mm. Och sen så pratar man då hur man kan använda liksom pengarna. Så att det är lite premissen för dagens avsnitt och för kanske nästa veckas avsnitt, tänker jag också. Som vanligt vill jag säga ett stort tack till våra Patreons som gör detta möjligt, att vi kan ha de här avsnitten istället för att ha in någon liksom reklam och prata om så här, sänker du räntan på dina lån för att du har tagit dumma sms-lån eller någonting. Så kan vi istället prata om liksom så här, hur dör man med noll på kontot. Och vi kan göra lite annan typ av avsnitt. Så att vi är så djupt tacksamma till vår Patreon-community som gör detta möjligt. Patreon.com/rikatillsammans om man vill sponsra oss.
Och få lite extra material.
Och få extra material såklart, för det är inte bara välgörenhet, utan vi har haft bokklubb, Atomic Habits pratade vi om här om veckan. Vi ska prata om Ishmael, vi har planerat avsnitt om bostadsmarknaden, hur man kan tänka om liksom prognoser för bostadsmarknaden med en analytiker. Sen har vi liksom inplanerat liksom flera besök under hösten. Så att det är väl, ja.
Liksom det är trevligt där.
Det är nice. Ja, precis. Ja, men bra, då tänker jag att vi hoppar rakt in i det. Och då pratar då Bill Perkins om att
målet handlar om att maximize your positive life experience. Ska du läsa lite vad han skriver?
Ja, då kommer det engelska här. Men vi tar det på svenska sen då, lite mer förklarande. Death wakes people up and the closer it gets, the more awake and aware we become. When the end is near, we suddenly start thinking, what the hell am I doing? Why did I wait this long? Until then, most of us go through life as if we had all the time in the world.
Ja, så detta är ju så här klassiska. Liksom så här, om du hade dött imorgon, hade du gjort de saker du planerat? Yeah. Och så om jag svarat på en fråga nej, då är det kanske ett tillfälle att stanna upp. Så här, vad hade du velat göra istället?
Yeah.
Liksom. Och sen så har han ganska mycket historier då i boken från detta, från vänner som får cancer eller som liksom går bort inom liksom närtid.
Yeah.
Liksom. Ja. Mm.
Fortsättningsvis då. Everyone's health generally declines with time and sooner or later we all die. So the question we all must answer is how to make the most of our finite time on earth.
Ja. Och då kommer liksom, och detta kan jag säga redan nu, att mycket, detta kommer ju du gilla förmodligen. För det är mycket fokus i boken på hälsa.
Mm.
Och framförallt så gör han också kopplingen, för jag har ju många gånger pratat om så här, nej men vad är meningen att tjäna för mycket pengar? Och det började väl lite när Erik Strand, liksom så här, när vi frågade en fondförvaltare, så här, vad är det sämsta rådet inom finans? Och då sa jag hans månadssparande.
Och
jag
det är trodde, typ vårt bästa råd.
Ja, ja, precis. Jag trodde jag skulle få hjärtattack. Nej, men då säger han ju, liksom, så det var egentligen han som ledde in oss på detta spåret. För då säger han så här, ja men om du dör då och har en miljon på kontot, eller du liksom att det ärvs bort pengar, då kan man ju fråga sig, men säg att du tjänade liksom 100 kronor i timmen. Var det då värt de där 10 000, var det värt de där 10 000 extra timmarna du jobbade för att ha den där miljonen? Mm. Liksom, är det värt, vad använder du din tid och din energi på det bästa liksom, sättet? Och då pratar ju Bill Perkins om detta på samma sätt, att man kan ju då se livet som det här optimeringsproblemet. Hur kan jag maximera livsupplevelsen samtidigt som jag minimerar liksom det onödiga slöseriet?
Ja, precis. Men jag tänker också att förr var det nog rätt så fint att lämna efter sig en summa till de efterlevande.
Ja, det är det väl och fortfarande.
Ja, det kan jag tänka mig, men samtidigt så är vi inte lika, i alla fall i Sverige och ja, den klicken som jag befinner mig i, så pratar vi inte om det som att det skulle vara fint att lämna efter sig, utan mer som att man ska leva ett bra liv nu.
Ja, jag tror absolut det har skiftat, men som han kommer till, alltså en av de vanligaste invändningarna till det här med att dö med noll på kontot är så här, men barnen då?
Mm.
Alltså om vi ska prata med min mamma, hon har ju planerat att hon ska ge arv, du vet. Ja. Så att jag tror inte det att alla tänker så.
Nej.
Men jag upplever absolut ett skifte att man är så här, nej men jag ska leva på mina pengar.
Att man själv ska liksom kunna njuta av pengarna. Att jag tror också det handlar om att vi har en högre standard generellt i Sverige.
Ja, så kan det ju absolut vara. Och då blir liksom grundfrågan i det här optimeringsproblemet blir så här, så vad är det bästa sättet att använda vår livsenergi på innan vi dör?
Mm.
Det är liksom overarching frågan, liksom övergripande frågan i boken. Och sen så då har han liksom ett antal principer som vi ska gå igenom, men då är till exempel en väsentlig sån här, att vissa upplevelser mår man bättre av i olika perioder av sitt liv. Att till exempel det är så här svårt att åka vattenskidor när man är 90.
Ja.
Och vi kommer till det där, men det där har jag börjat upptäcka redan nu, att jag upplever att vissa saker som du och jag har liksom tänkt eller så här, så börjar vi så här, nej, pallar inte, och då är vi typ bara 40 plus.
Så att
där är liksom en tids, så i alla fall en av principerna är, vi kommer till det sen, men en av principerna är i alla fall att det är en tidsaspekt på vissa upplevelser. Alltså vissa upplevelser lämpar sig inte när man är 90 plus. Vissa upplevelser lämpar sig bättre när man är 20 eller när man är liksom 40. Och sen på samma sätt så är det ju då att mängden pengar som vi tjänar, alltså som jag har ju tagit det här exemplet innan, att Warren Buffett har ju tjänat majoriteten av sina pengar efter sin 65-årsdag. Och sannolikheten är väl ganska stor att vi kommer tjäna alltså vi som lyssnar eller pratar om det här, att vi kommer tjäna mer pengar i framtiden. Men om vi då kommer tjäna mer pengar i framtiden, om det är rimligt, så är det inte för alla, men
men för ganska många. Då blir det också konstigt att vara rädd för att använda pengar idag.
Ja.
På upplevelser då, ja, till exempel. För att, liksom att man tänker så här, nej, men jag måste avstå pengar idag för att, för då blir det som att man tar från sitt liksom,
framtida.
Ja, att istället idag när man har mindre pengar än vad man kommer ha i framtiden, så tar du pengar från den som inte har för att ge pengar till den som har i framtiden.
Ja, okej, okay, alltså.
Är du med? Att det blir lite upp och ner vända liksom världen, för att du kommer ju tjäna mer pengar i framtiden. Ja, då borde du ju använda en del
pengar. Men varför tänker du att man kommer tjäna mer pengar i framtiden?
Nej, men om man har investerat så är det ju ränta på ränta-principen. Mm. Bara det, tänker jag. Att pengarna, att vi har ju automatisk avsättning till pension och premiepension och tjänstepension. Och
vi kan vi spara och själva regelbundet. Ja.
Liksom, och sånt. Mm. Så att jag tror liksom mycket här som han pratar om, med tricket är ju att hitta de upplevelser som gör en lycklig och försöka använda pengarna till de här upplevelserna. Och att verkligen tänka, det som slog an mig hos mig var ju att jag tänker så här, men det gör man sen. Det gör jag sen när jag är som Jane, när jag är 65, när jag har vunnit spelet. Mm. Då kan jag njuta. Och så glömmer jag bort då att när jag är 65 så kanske inte jag är så sugen att göra vissa saker.
Mm.
Och det värsta är så här, att jag insåg detta, nu kanske jag springer i förväg. Men Där han berättar om då när han och ens kompis bodde i New York och flyttade dit, och så hade de så skitdåligt betalt jobb. Alltså det var, han sa så här, det var på nivån att glömde han köpa ett biljett, alltså så här månadsbiljett för tunnelbanan i början av månaden, så hade han inte råd att betala liksom engångsbiljetter för tunnelbanan. Nej. Och hans kompis då som var typ 20, så var han så här, nej men fuck it, du vet så, jag vill åka till Europa, jag vill tågluffa eller något sånt. Så han där, men du har inga pengar. Han där, men jag lånar pengar. Och han där, men vem ska du låna pengar? Han där, skitsamma, jag vill låna om typ en loan shark. Så han gick till liksom loan shark, lånade pengar för att åka till Europa.
Och kom aldrig tillbaka.
Jo, men kom tillbaka och sen berättade han liksom om de här upplevelserna som 22-åring liksom tågluffa i Europa, och han bodde liksom så här vandra hem med 16 andra killar och lärde sig om liksom europeisk historia och sånt, och Bill var så här, alltså du är dum i huvudet att du liksom gör det. Och så var han så här, sen när han var 30, Bill Perkins, och 8 år senare skulle åka till Europa, ja då insåg han så här, ja men det tåget hade gått, för nu var han inte 22 längre, ville bo med 16 andra killar i ett vandra hem. Nej,
okej, inte samma premisser för den tågresan.
Nej, och liksom så han märkte att liksom, okej, den liksom erfarenheten var borta. Och grejen är att jag har en liknande historia från mitt eget liv, att efter gymnasiet så hade vi Malin och några kompisar som åkte till Sydostasien.
Ja.
Och liksom backpackade. Och jag var så här, nej men jag ska gå på universitetet, jag ska direkt börja på teknisk fysik efter gymnasiet och sånt, och jag gör det där sen. Ja, idag är jag 41, har den där resan till Sydostasien kommit? Nej, det har den inte, och idag är det för sent, för att jag skulle aldrig, alltså så här, bo på något vandrahem med 22 andra 18-åringar. Alltså jag är ledsen, det går bort i mitt liv idag.
Ja, men jag tycker så att man kan väl åka dit ändå, fast man bor på ett bra hotell.
Jo, men precis, men då blir det något helt annat.
Ja, det blir något helt annat, visst blir det det.
Liksom.
Mm. Men alltså, du vill ha den upplevelsen att ha bott på det viset och rest på det viset, kanske på en liten budget och
ja, alltså jag liksom tror,
upplevt.
Ja, men idag är jag för bekväm.
Mm.
Alltså så du, idag alltså så här, det var ju som när vi åkte till Spanien nu, det var så här, vi kollade på så här 4- och 5-stjärniga hotell. Det förflyttas, det blir något annat. Mm. Och jag upplever liksom så här att ja, men det tåget, alltså där fanns en slott för den typen av resa.
Ja, när man stod ut med en viss typ av standard.
Ja, precis. Och då menar jag så här, okej, ja, men det är kanske något jag ska lära mig från det där. Och just detta var liksom för mig liksom väldigt stor grej. För att han pratar sen om en övning som vi kan göra. När han pratar om att, många pratar om så här bucket list. Mm. När han är så här, nej men skit i bucket list, gör olika buckets i olika åldrar.
Ja, okej, ja. Vad vill du göra som 40-50-åring? Vad vill du göra som 50-60-åring?
Men så kan man ju inte veta heller.
Ja, fast man kan ju lista ut vissa grejer, tänker jag. Vi kommer till det.
Kan gärna komma till det.
Ja. Mm. Men till exempel skidåkning kan ju vara en sån grej. Det är ju rimligare att vi gör skidåkning de kommande 15 åren än att vi säger så här, nej men nu pausar vi skidåkning i 15 år. Och så gör vi den när vi är 60.
Mm.
Är du med? Det är inte som att det blir lika många åk i skidbacken när man är 60 som när man var 22.
Nej.
Liksom. Mm. Jag vet inte, vad tänker du?
Jo, men absolut. Visst är det så.
Ja.
Det är så otroligt lätt att gå till det där att man måste spara pengar nu.
Ja.
Och dra in på saker nu.
Ja. Ja, precis. Det är ju det halva boken handlar om.
Det är som kontroll man har över sitt liv då, känns det.
Ja.
Mm.
Och då berättar han också om just det här liksom episoden där han liksom har det här skitkassa jobbet och så har han liksom kört taxi på kvällarna och liksom så här lyckats spara ihop typ $1,000. Så går han helt stolt till sin chef och säger så här, titta, jag sparar $1,000. Och så får han liksom världens utskällning av då liksom den här chefen på Wall Street som är så här en jävla idiot. Du har inte kommit till Wall Street för att tjäna $18,000 om året. Du har kommit till Wall Street för att tjäna liksom flera $100,000.
Ja.
Så du kommer tjäna mer i framtiden. Så vad du gör nu är ju att du sparar i en period du borde konsumera. Du kanske till och med borde låna pengar. Liksom. Och detta är också lite roligt för att den här liksom tesen är egentligen inte ny. Utan detta var det en som heter, tror, Franco Modigliani. Eller något sånt, nu uttalade säkert fel, finns säkert länge sedan, där han var så här livscykelhypotes. Han var så här att okej, men i början av livet då har vi större utgifter än vår intjäningsförmåga. Ja, men då behöver vi liksom låna pengar, till exempel CSN-lån är ganska naturligt. Vi har inte pengar så vi lånar för vår utbildning. Och sen så kommer liksom the peak years då man tjänar liksom mer pengar. Och sen kommer i slutet the saving-period igen om man ska leva på sitt sparade kapital eller på sin avkastning. Och att man snarare då behöver liksom smeta ut den här consumption smoothing, heter detta på engelska. Att man smetar ut de bra åren på de dåliga åren istället för att ja, men detta är år jag inte har någonting, jag ska bygga upp mitt humankapital eller jag har inte så mycket pengar. Och att då dessutom spara är med att det blir liksom, det blir dumt. Så han skriver ju liksom så här: I was taking money away from my starving younger self to give to my future wealthier, fatter self. Liksom. Mm. Och det är väl kanske inte så man direkt tänker.
Nej.
Liksom. Nej, och sen så fortsätter han på liksom ett resonemang. Finns det en bok vi inte haft uppe som vi borde ta vid något tillfälle som heter Your Money or Your Life av Vicky Robinson och Joe Dominguez, som är så här typ ultimata fireboken som har några år på nacken.
Mm.
Och du kan läsa vad de skriver om det.
De skriver om den boken.
Yeah.
The book contended that your money represents life energy. Life energy is all of the hours that you're alive to do things. And whenever you work, you spend some of that finite life energy. So any amount of money you've earned through your work represents the amount of life energy you spent earning that money.
Mm. Så att det är därifrån många påstår att hela FIRE-rörelsen kommer. För då var det så här, okay, men om du tjänar 200 kronor i timmen och du jobbar en timme, då har du tjänat 200 kronor, omvandlat livsenergi, du har omvandlat en timme av ditt liv, av ditt energi, av din kompetens och liksom så här, till 200 kronor. Om du då går och köper någonting för 200 kronor, så är det att du har betalat med en timme av ditt liv.
Yeah,
ja,
absolut.
Och då blir det liksom för många är det ett ganska liksom mindblowing resonemang. Okej, ska jag köpa denna skjortan för 5 timmars jobb av mitt liv? När jag kunde varit 5 timmar ledig istället för att köpa denna skjortan. Eller den här bilen eller det här boendet. Är detta boendet?
Ja, men det blir helt plötsligt aktuellt att fundera över vad det är värt.
Ja.
Mm.
Ja, så att man liksom går från lön, liksom från timlön till energi till liksom tid, och istället för att börja titta på saker i kronor så börjar man titta på saker i tid.
Mm.
Och detta är egentligen inte ganska olikt. Jag själv har varit inne på det här resonemanget, till exempel så här, okej, är det värt att käka en glass nu för då får jag gå en timmes promenad, för det är liksom 400 kalorier i en promenad. Ja, men det är ungefär samma resonemang.
Ja, det är samma.
Vad du checkade ut?
Nej, jag checkar inte ut. Jag tycker bara att det är sånt där självpiskeri.
Ja. Men precis. Och det skriver han också, att liksom det är många drar ut tangentens riktning i det här, i att frugality, att man drar ner på allting. Liksom, nej, men jag vill inte ha det. Och då är han ju liksom noga med så här, okej, jag gillar resonemanget, men det är inte det som är min poäng, utan min poäng är att, så Bill Perkins säger så här, ditt liv är summan av dina upplevelser. Och ja, det är inte bara så att alla de bästa upplevelserna är gratis. Nej, så är det inte. Utan naturligtvis finns det en hel del upplevelser som är gratis, som man ofta många gånger gillar när man är ung. Alltså hänga med kompisar, vara i parken, alltså gå på konserter, utomhuskonserter. Alltså,
den... ja, man kan gilla det också när man är äldre.
Okej.
Okay. Ja. Ja, nej, men det finns absolut, John. Jag vill bara försöka komma på någonting som man kan gilla när man är ung som är gratis.
Ja, men det är väl massor av grejer. Alltså, ja. Malmöfestivalen, älskade
man... Ja, det
man,
kan absolut vara så att man gillar ju... det jättemycket när man är lite yngre.
Ja, medan vi har inte liksom varit på Malmöfestivalen de senaste 10 åren.
Nej.
Men i alla fall, så poängen här är, ditt liv är summan av dina experiences, eller av dina upplevelser. Och så säger han dessutom att liksom, många av de här upplevelserna som man har i livet ger dessutom memory dividend. Alltså att de ger avkastning i form av minne. Så man kan faktiskt se det som att man investerar i sina upplevelser. För en investering är att jag sätter in någonting och får något tillbaka, men jag får även avkastning liksom på detta. Och du kan läsa vad han liksom skriver.
Start actively thinking about the life experiences you'd like to have and the number of times you'd like to have them. The experiences can be large or small, free or costly, charitable or hedonistic. But think about what you really want out of this life in terms of meaningful and memorable experiences.
Och vad tänker du?
Alltså, det är roligt att det kommer ändå från en, liksom en ingenjör som ska lösa någon slags optimeringsproblem. För det är ju en djup fråga.
Ja.
Det är det. Vad vill du ha ut av livet och när vill du ha ut?
Ja, och hur många gånger vill du ha ut det? Men jag tänker att detta är egentligen en sån där superbra grej att faktiskt bara så här paus och fundera på, eller skriva ner eller ta med sig till sin... Jag fick ett jättefint mejl av en läsare, Mattias Ipsonia, som skrev så här, ja, men jag och min fru, vi brukar prata ibland om de här frågorna som dyker upp i avsnittet. Och jag tror att detta är en jättebra grej för dig och mig.
Ja, absolut. Jag tror också att man kan skriva en lista. Man ska ha att man typ inte ska sluta när det känns som att det är svårt att komma på något.
Nej.
För det är då som det kommer komma. Så jag tror de riktigt bra grejerna.
Ja, så jag tror detta blir en uppgift för dig och mig till nästa avsnitt.
Ja, vi gör det.
Så liksom att fundera på. Och där sen, ja, här. Mm. Ja, du kan fortsätta läsa här. The main idea.
Ja, yeah, the main idea here is that your life is the sum of your experiences. This just means that everything you do in life, all the daily, weekly, monthly, annual and once in a lifetime experiences you have adds up to who you are.
Så detta tycker jag också är ganska hårdrade. Alltså jag har inte tänkt på det så här, men det blir det ju så här, okej, så vem är du? Jo, du är summan av dina upplevelser. Och det där har jag också tänkt på, för detta pratar han inte om i boken, men jag läste någonstans annars också att lycka är minnen som du skapar tillsammans med andra. Och här blir det ju verkligen, okej, så här, hur samlar jag på minnen, eller hur samlar jag på anekdoter? Och jag tänker som Filip och Jenny, kompisar till oss, de gör ju liksom så här fotobok varje år tillsammans med sina barn, och som de ger bort till släkt och vänner, vilket egentligen är precis samma sak. Att de sa till mig så här, man kan ju tycka så här, det har inte hänt så mycket detta året, men när man väl satte sig och gick ner genom foton, ja, då har det hänt ganska mycket. Och då blir det ju liksom också, då har de ju haft både upplevelsen, men sen har de ju fått den här minnesavkastningen, memory dividend, när de liksom går igenom den på julen, när de ger bort den till sina far- och morföräldrar.
Mm. De sa också att det som inte fotograferas, det kommer inte med. Men det kan man komma ihåg ändå ju.
Ja.
Nej, men absolut, det är ju lite att hårdra det där. vad han nu skrev här. Ja, allt du kan som fortsätta, du upplever.
Du kan fortsätta läsa detta. Det är ganska tufft, detta. Mm.
When you look back on your life, the richness of those experiences will determine your judgment of how full a life you've led. So it stands to reason that you should put some serious thought and effort into planning the kinds of experiences that you want for yourself.
Mm.
Without that kind of deliberate planning, you're bound to just follow our culture's well-trodden default path through life to coast on autopilot. You'll get to your destination, death, but probably without having the kind of journey you would have actively chosen for yourself.
Mm. Och sen avslutar han med Downton Abbey-citat med bekänten Carson,
ja,
som säger så här, the business of life is the acquisition of memories. In the end, that's all there is.
Mm.
Jag vet inte, för mig blev detta ganska djupt. Alltså så här bara, ja, ouch.
Ja. Ja, men jag bör också tänka på vad jag skulle vilja vara med om. Och det är inte ens liksom tuffa grejer liksom. Jag skulle vilja gå in i Olivlund, för vi gjorde aldrig det i Grekland när vi var där.
Okej, okay. Det visste jag inte. Jag visste att det,
så
att
nej, men vi åkte förbi dem med taxin, så sa jag inte till. Och så tänker jag så efteråt, när jag inte fick vara med om det, att jag ville det ju.
Ja, sa du
så märkligt, liksom, för nu måste jag åka tillbaka till något ställe med en olivlund för att kunna göra det. Min poäng är väl det att det behöver inte ens vara liksom, jättestora grejer som man vill vara med om.
Nej, nej.
Utan det är nog en känsla man vill uppnå. Eller hur?
Jag vet inte. Alltså, om vi tar till exempel nu i sommar. Så hade vi ju planerat, eller vi har planerat att vi ska åka till Paris.
Mm.
Och jag har ju varit så ganska osugen. Så här, flygplats, barn,
ja,
liksom vi, så här, pallan.
Absolut, ja, det har varit mycket kring flygplatser i sommar.
Ja, ja, och flyg och flygstrejk och sånt. Och jag är bara så här, jag orkar inte. Och sen när jag läste boken så var jag ändå så här, det skiftade ändå perspektiv. För då var jag så här, okej, men detta är ändå någonting. Detta kommer ju vara ett minne för oss som familj.
Mm.
Och det kommer vara ett minne med farmor. Och sånt. Och då var jag så här, okej, jag kan live with it. Eller liksom. Nej, men så här, det kommer så här, vi kan sitta och käka någon picknick och titta på Eiffeltornet eller något.
Ja. Men vad vill du ska hända i Paris egentligen?
Ja, jag vet inte. Men jag har liksom inte tänkt på det i form av så här, okej, som han säger, start investing in experiences early.
Mm.
Att liksom gör de där upplevelserna och att tricket är väldigt uttalat. Så, ja, men vad är spelet? Alltså så här, jag tycker spelet samlar på livsupplevelser är väl på sätt och vis ett roligare spelet samlar på pengar och dö.
Ja, ja, absolut. Och vet du vad som slår mig nu? För att nu är vi föräldrar ju.
Ja.
Och det blir typ inte lika viktigt vad jag får för upplevelser som för mina barn.
Mm.
Att vad jag kan ge dem för några,
ja, precis,
minnen så. För Freja, och jag har ju läst om Marie Antoinette och franska revolutionen och så. Och så har jag varit lite så, men ska vi ta en busstur till Versailles? Det blir liksom lite mäckigt och så.
Mm.
Men det ska vi ju. För att vi behöver ju åka dit och se. Så att Freja kan se Marie Antoinettes slott liksom.
Ja.
Det är klart att vi ska.
Ja.
Ja. Så det är inte lika viktigt vad jag upplever längre som mina barn.
Precis, alltså där kommer ett kapitel sen med barn.
Ja.
Där han blir också så här, ja men nu hoppar vi. Alltså,
ja,
så här,
nu hoppar vi lite
totalt här. Men där han ställer samma fråga som blir typ, okej, men du vet, dina barns barndom är ju upplevelserna de har med sig från sin barndom. Och då blir jag så här, vilka upplevelser vill du att dina barn ska ha från sin barndom?
Mm.
Och det blir också en sån här ganska liksom tuff fråga, för då kommer man ju också in på det där att, ja men som jag kan vara, att så här, nej men okej, fuck it, nu överdriver jag lite, men okej, fuck it att vi inte hängde så mycket, men jag gjorde jävla bra jobb för barnen i alla fall, liksom jag jobbade för deras skull, så att ja, men du fattar att det blir, jag hårdrar det något.
Tänker du, eller vad sa du nu? Tänker du så? Eller
ja,
du,
men jag kan tänka så.
Du kan tänka
jag,
så.
Att, så här, jag jobbar hårt, jag missar vissa grejer i vår familj, eller jag missar vissa grejer med våra barn. men det är för ett högre syfte.
Mm.
Ja, och det kan vara jätteklantigt. Jag hör ju det när jag säger det. Men då blir det ju liksom också hitta den där balansen. Som han beskriver i ett scenario där han är så här, ja, men om man lever ute i en skog och man behöver liksom någonstans shelter, ja då är det make sense att man inte hänger med barnen för man är huggen ner träd för att liksom barnen ska överleva. Men någonstans så passerar det ju den där balansen.
Den överlevnads.
Var du får ut mer av att hänga med barnen än att vara ute och jobba för att tjäna mer pengar för att barnen ska ha liksom ett arv eller något.
Ja.
Vad tänker du?
Alltså sånt, just det resonemanget åskådliggörs signifikant i litteratur. Barn som inte har hängt med sina föräldrar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Eller som inte har hängt med någon betydelsefull person för dem. Alltså det att det är väldigt så... Ja, att det inte är bra.
Ja.
Är du med?
Ja.
Försummade barn.
Ja.
Jag säger inte att vi försummar våra barn, det gör vi
inte. Nej, du gör inte det. Men...
det är som att det är liksom ett, det är värre än att... Du vet, man vill gärna ha minnen med sina föräldrar, tror jag.
Ja.
Ja,
ja, precis.
Ja, nu blev det konstigt.
Varför det?
Ja, men jag vet inte vad jag vill säga egentligen.
Nej, men så här, i vår familj så har vi ändå så här, jag behöver inte sticka under stol med det. Du hänger ju mycket med barnen, mycket mer än vad jag gör. Så barnen kommer ha mycket mer minnen med dig än de har med mig. Och så har jag varit så här, ja, men det är okej.
Mm.
För de kommer liksom ha ett hus de kan bo i, typ. Men jag fattar att det är lite dumt, kanske till och med låter tragiskt. Vi går vidare.
Vi kan ta detta off camera sen.
Jag vet inte om det är, vad är det att ta
off camera? Jo, men alltså, det finns väl någonting att säga om det.
Okej.
Okay. Man kan inte bara sluta där, Jan, att du säger så här, men det är så jag har tänkt. Men jag har trott att det är okej.
Okej.
Okay. Och då kan man ju fråga så, vad tar du med dig från de tankarna då? Vad vill du göra?
Nej, men jag vet inte, för jag hamnar ju i så här, nej men det är klart att någon måste jobba. Liksom, och behöver dra in pengar, och de behöver någonstans att bo och, ja. Massa grejer kring det där.
Ja, alltså om du lyssnar på det här och känner igen dig så får du jättegärna kommentera. Alltså jag tror inte det är så superovanligt ändå att föräldrar kan känna så att de har en stor plikt inte med familjen, och där lägger man mer tid på sitt jobb än på att hänga med sin familj. Alltså jag tror inte det är så superovanligt ändå.
Nej, men jag tror, men sen blir det väl också så här, okej, vad är det som är viktigt egentligen då? Och jag ville ju göra de avvägningarna. Så här, okej, vi hade inte behövt ha ett så stort hus som vi har. Jag vet att du brukar argumentera för det ibland, så här, vi hade kunnat bo i en lägenhet. Men då blir jag så här, nej men då kommer de ha en fattig uppväxt. För att åka långt ifrån,
de hade inte upplevt det så. De hade inte upplevt att det var en fattig uppväxt. tror vi får klippa bort detta igen.
Nej, jag vet inte. Nej, vi kan låta det vara, men jag vet, det blir ju alltså så här, det är autentiskt. Så det blir det ju så här, jag hade tyckt att de har en fattig barndom. Jag fattar att det är jättedumt att tänka så. Men jag är väl inte bättre än så just nu. Så får vi väl se om det kommer någon ändring till följd av det här. Mm. Och en annan sån här grej som jag tyckte var liksom ganska tuff, som han skriver i boken, är så här: you retire on your memories. Skulle du läsa?
That was when I realized that you retire on your memories. When you're too frail to do much of anything else, you can still look back on the life that you've lived and experienced immense pride, joy and the bittersweet feeling of nostalgia.
Så att jag tänker att det är inte bara de här life experiences att jag gör dem och sen får en memory dividend. Det är dessutom så att när du blir riktigt gammal och du inte kan göra någonting nytt, mer eller mindre, ja, då blir det ju liksom på de här minnena som man går i pension. Och han berättade då liksom att ja, men han och hans pappa brukade spela liksom fotboll, och sen kunde de inte spela fotboll, men då klippte han, liksom så här gjorde han en iPad, och så tog han, samlade han alla då bilderna från när hans pappa spelade fotboll på typ 60-talet. Och sen så tittade de då på de här och kunde, kunde minnas tillbaka då de här tidningsurklippen och bilderna och videoklippen från när han spelade fotboll för 60 år sedan som 20-åring. Och det var också en sån grej som jag var så här, ja, shit på en fritt.
Och det är också intressant att han skriver här, the bittersweet feeling of nostalgia. För att jag tror att detta avsnittet också kan vara lite tufft för att man, för det är lite bittersweet, alla de här minnena som är ditt liv. Men man måste bara acceptera att det är så det är.
Ja, så den stora,
att man inte
den
tycker illa om att det är, att ja, men det var det som hände när jag var 25 och orkade eller var snabb eller, du vet, ja, men för att det är så att, att man är, har, man är kanske inte alltid, man är ju inte ung hela livet liksom, det är det jag menar. Det är det som är lite bittersweet, tror jag.
Ja, och öppningen här är ju också att man har ju tid att fundera på, okay, så vad vill jag ha för minnen framgent? Alltså vad vill jag göra? Och kanske liksom planera lite mer, alltså vara lite mer medvetet.
Ja, men är det det vi kommer komma till? Du alltså, pratade om det här med olika hinkarna under olika
perioder
av livet. Alltså att man kan ta ändå någon slags kontroll över vad det är för minnen man vill åstadkomma.
Alltså, skulle jag sammanfatta det, så handlar det om ett, ja, men fundera på vad vill jag ha för upplevelser. Sen tror jag nummer två skulle vara så här, skjut inte upp dem, utan finansiera dem, liksom använd en del av pengarna nu. Och att istället för att vara så här, okej, men och jag måste spara extra till pension, eller jag måste göra de där liksom, jag var inte oansvarig, så här, skit i pensionen, men det räknar vi om här om veckan i något avsnitt, att liksom om man bara har ett ganska vanligt jobb i Sverige och har ett ganska vanligt kollektivavtal, så kommer man ha det ganska okej när man går i pension. Så egentligen är mycket av det sparandet som jag tror många som lyssnar på oss eller följer oss gör, är egentligen ett extra sparande. Och så när vi också tittade på de här undersökningarna, att det var ju typ bara 1 av 7 pensionärer som levde upp sitt kapital. Och att det var typ så här 4 av 8 eller något sånt här som hade oförändrat kapital. Och vissa till och med ökade sin, alltså att de ökade sin förmögenhet från 65 års ålder. Och då kan man ju liksom ställa sig frågan, vore det inte bättre då att ha använt en del av de pengarna nu medan man är frisk, medan man orkar, medan man kan liksom få mer betalt inom situationstecken, få en bättre avkastning på sin upplevelse för att man är frisk liksom, och för att man har hälsan, än att säga så här, nej, men jag ska göra detta sen, och sen blir det kanske inte som min resa till Sydostasien som aldrig blev av.
Nej, absolut.
Bra. Nej, så hans liksom, liksom ett förslag som han gör är till exempel, ja, men gör en sån här liksom graf där han är så här, okej, men sätt upplevelsepoäng eller så här typ experience points som man får i dataspel på y-axeln, och sen så tar man liksom för varje år, okej, men liksom, han är ute efter så här, kvantifiera de här
upplevelserna. Och så sätt poäng från 0-10 eller 0-100 eller liksom välj själv. Det enda var så här, inga minuspoäng. Liksom.
Nej.
Utan, och så är han så här, okej, hade du haft ett helt år, du låg på liksom sjukhuset och kunde inte röra dig, då hade du typ haft 0 på det året. Och sen så gå igenom de här, okej, vad har hänt under året? Vilka upplevelser har vi haft? Vad har varit roligt? Vad har gett liksom de här upplevelsepoängen? Och sen också liksom, sen titta på det över tid, och då kommer man också kunna se sen i nästa steg att den här kommer ju öka, för att år 5 så får du ju dessutom kanske liksom minnespoängen för de tidiga åren. Så bara, kommer du ihåg när vi var där, när vi var och åkte skidor, när vi var gjorde den picknicken, eller när vi var och gjorde liksom den där resan.
Saker man kan prata om.
Ja.
Och minnas. Och, ja. Vad menar du då? Avkastningen på upplevelserna är minnen då?
Ja, precis. För att du får liksom energi av dem. Alltså, så då blir det ju liksom som avkastningen på det. Och då borde ju detta, liksom givet att man gör schyssta upplevelser som går i linje med det som man tycker är viktigt, så borde ju liksom man kunna se någon slags ränta på ränta-effekt. Att ja, men du får betalt även för tidigare år. Att vi kan ju minnas saker. Liksom så här. Jag kommer ihåg när vi var i Thailand och hade liksom var på en båt i 2 veckor.
Ja, absolut.
Ja, liksom. Så att han är verkligen så här, kvantifierade. Så inte bara liksom så här, fundera vilka du vill ha, men kvantifiera dem du har. Och gör det kanske liksom en gång om året eller 2 gånger om året. Så här, kanske nu mitt i sommaren. Att faktiskt sätta sig ner. Så, vad har jag haft för upplevelser detta året? Liksom och kvantifiera dem.
Mm.
Så hans rekommendationer här med start early, ska du läsa vad han skriver?
Remember that start early is right now. Of those experiences you thought about earlier, think about which ones would be appropriate to invest in today, this month or this year. If you're resisting having them now, consider the risk of not having them now. Think about the people you'd like to have experience with and picture the memory dividends you stand to gain from having those experiences sooner rather than later. Think about how you can actively enhance your memory dividends. Would it help you to make more photos of your experiences, to plan reunions with people you've shared good times with in the past, compile a video or a photo album?
Så att det är ju egentligen, alltså det, så här, det är ju ingen rocket science. Och han har ett ganska långt resonemang också kring att detta är ju till exempel idag vad vi har outsourcat typ till Google eller till Facebook. För det är ju Facebook som skickar de här, den här dagen för 3 år sedan.
Ja.
Eller liksom den här resan för 5 år sedan. Så att idag är det ju dessutom liksom att de tjänar ju pengar på vår memory dividend. Alltså på att det har blivit liksom det de gör. På gott och ont. Men detta blir återigen att göra det mer medvetet. Att det är kanske värt att göra det där fotoalbumet. Att det är kanske värt att redigera den där videon. Eller som när jag nu i somras med Freja, när vi skulle göra sån här paragliding, så var de så här, ja men för 15 euro så kan du få, då kostade det 50 euro att göra paragliding
per
person, och sen skulle de dessutom ha 15 euro för fotorna.
Och film hade ni. Ja, vad fick ni betala för den då?
Ja, men det var ingick i de där.
Det har någon skickat till alla sina kompisar.
Har du det?
Ja.
Okej, det visste jag inte. Ja, men det var typiskt memory dividend.
Mm.
Du vet, hon fick liksom så här social statuspoäng och det var väl...
Ja, man kunde visa så att jag var med om det här äventyret.
Ja.
Ja.
Och då var det liksom så här, okej, jag själv tyckte att det var 15 euro som jag kunde varit utan. Men jag fattade någonstans i någon insikt av blixt, liksom av visdom, att nej, detta är nog viktigt att vi ska köpa de här bilderna och att vi ska göra detta. Ja, bra. Så att jag vet inte om det är så mycket mer att säga där, start early. Så att egentligen han säger så här att det gäller ju samma regler som investeringar. Liksom så här, okej, det är upplevelser, du investerar i dem, du kan få avkastning från dem, start early, alltså börja idag. Liksom att Och det behöver inte nödvändigtvis vara att de är dyra.
Eller liksom. Stora.
Nej.
Nej. Nej.
Utan det kan vara liksom en middag, det kan vara spel, det kan vara att träffa någon. Alltså, det kan vara precis liksom vad som helst. Ja, ska vi gå vidare i hans bok då? Så hans mål, hans lösning på det här optimeringsproblemet blir ju då att så här, aim to die with zero. Ska du läsa vad han skriver?
Mm. If you spend hours and hours of your life acquiring money and then die without spending all of that money, then you've needlessly wasted too many precious hours of your life. There is just no way to get those hours back. If you die with $1 million left, that's $1 million of experiences you didn't have. And if you die with $50,000 left, well, that's $50,000 of experiences you didn't have. No way is that optimal.
Ja, och särskilt om man liksom börjar, han har ett ganska många liksom så här räkneexempel där han liksom sätter detta i relation. Ja, men säg att det är någon som tjänar $10 i timmen och liksom sen dör med 50 000. Ja, då är det ju 5 000 timmar.
Mm.
5 000 timmar, du vet, så räknade han något räkneexempel. Du vet, så här, det var för ändå den här påhittade personen. Det var så att 2,5 års jobb som den personen liksom hade sparat ihop, men som nu var liksom bortslösade.
Mm.
Och det där kan man väl tänka på, tänker jag, om man, ja, men, så här, att man har det där huset eller den där pensionen, eller man ger bort det där arvet på 1 miljon. Ja, men om du tjänade 200 kronor i timmen, ja, hur många timmar var det som jobbades kanske i onödan?
Ja, nej, men precis.
Liksom. Ja.
Fortsättningsvis här då. If you don't want to squander your life energy, you should aim to spend all your money before you die. So to me it makes the perfect sense to want to die with zero. Not to reach zero before you die, which would leave you high and dry, but to have as little as possible left unused for all the time and energy you spent working to earn that money.
Mm. Och här, och tittar man på det som jag var inne på innan med Franco Modigliani på den här life cycle hypothesis, så tror jag också att han skrev det, någon annan ekonom skrev det, att om man tittar på det och vi vore sådana här ekoner, det vill säga superrationella ekonomiska människor som bara liksom maximerar sin egen nytta, så säger han så här, wealth will decline to zero by the time of death.
Mm.
Alltså för att annars har du ju massa pengar kvar som du inte har fått någon utility för. Alltså yeah. Någon användning för. Så att det är ju liksom, det blir ju ofta, eller för mig är det ju väldigt mycket en irrationell rädsla. Att jag vill ha så mycket liksom så här, ja men tänk om nötterna tar slut, vi måste ha så många nötter som möjligt. Och nu är det tuffa tider, så nu måste vi ha extra mycket nötter. Liksom, och nu försvann några nötter för det kom någon jävla nötsjukdom. Ja. Liksom.
Ja, alltså det är ju roligt att han använder det ordet life energy, som då används av FIRE, den här Financial Independent Retire Early-rörelsen.
Ja.
Och säger att du ska inte lägga de här pengarna på hög, som är exakt vad de gör.
Ja.
För att sen kunna liksom bestämma mer över sin egen tid. Det är ja. Lite så... ironiskt.
Alltså. Ja. Nej, men, och sen så visar han ju detta också med mycket som vi också varit inne på, att de flesta grafer som man tittar på, så är det ju liksom så här att medianförmögenheten för de flesta ökar ju med åldern. Att man blir ju rikare och rikare, så här genomsnittliga avansianen, hur mycket pengar har de? Hur mycket har den pengen genomsnittliga svensken? Och det är ju inte som att, okej, man har lite pengar när man är 20 och sen har man mycket när man är 45 och 50 och 60 har man som mest och sen minskar det. Utan det är ju snarare liksom en kurva som stiger hela tiden över livet. Och då blir han ju liksom också lite som man sätter den här kommentaren till den här grafen. Okej, men när du är 75 och du har en ökande medianförmögenhet eller du har en ökande förmögenhetskurva, så här, what are they waiting for? Liksom. Och detta är väl liksom Richard Taylor och jag tror Kahneman och flera andra har varit inne på det, så att det är svårt att lära en gammal hund nya trick, eller svårt att lära ett hushåll nya trick. Och återigen, vi kan ju bara ta, nu använder, vet jag att min mamma lyssnar på det här så du får inte ta detta personligt, mamma, men att liksom så här, spara när man är 70, for what purpose?
Mm.
Alltså så här, när man är 70, då har man ju liksom passerat den där piken. Alltså då, pengarna kommer ju inte ta slut.
Nej.
Och särskilt inte i ett land i Sverige där vi har liksom garantipension och bostadstillägg och massa annat.
Mm.
Så att det är liksom, det blir ju en irrationell grej att spara.
Jo, men det är, känslor är irrationella, John.
Ja, absolut. Jag är den första
men det
att skriva
kan man,
under.
Man kan absolut undersöka sina irrationella känslor och fråga sig om de hjälper en verkligen. Ja, alltså, eller vad är det för mål man har med pengarna?
Ja. Nej, men man kan ju ta det hela detta resonemang kring döden är vi ju totalt irrationella. Att vi kan ju också vara så här, vi sparar massor av pengar och sen blir vi sjuka i slutet av året. Ja, då kan vi lägga hur mycket pengar som helst för att få några veckors extra liv. Liksom. Och då kan man ju fråga sig också, vilken kvalitet är det livet, de där extra veckorna, jämfört med om du hade använt de pengarna när du var typ 50.
Mm.
Och hade varit så här, okej, yeah, fuck it, jag dog 3 veckor tidigare, men jag hade fan jävligt balla erfarenheter.
Men du, hur ska man nu göra här för att liksom kunna få uppleva allt det man vill men inte vara vårdslös liksom, eller tänka så här, men det löser sig, det ordnar sig.
Ja.
För hans kompis tog ju ett lån från en sån lånehaj.
Ja.
Och det är ju kanske lite vårdslöst.
Ja.
Det skulle jag nu säga. Men han kan ju också ha varit den typen av människa som är helt övertygad om att saker löser sig och man ser till att det löser sig. Det finns de människor som är så.
Jag vet, jag är väldigt fascinerad av de människorna.
Jo, men jag tror att det handlar om att det är en sån aptit på livet, tror jag, som det handlar om.
Ja.
Där man är inte rädd liksom.
Ja.
Och det, jag är inte en sån människa. Det är Nej. Jag inte. Men jag tänker att man kan lära sig lite av det. Men jag vill inte vara vårdslös, det är det jag säger ändå.
Ja.
Hur ska man nu göra då för att inte vara vårdslös men ändå liksom få uppleva allt som man vill uppleva?
Ja, jag tänker att vi kommer till det alldeles strax. Liksom. Så att om vi bara tar den här sista pensionärsfrågan.
Ja.
Ja. Så det är ett tips då som man har börjat som på USA. Jag kanske så här, Emilia Damm och kanske också pratat, jag har läst inte så här pensionärstidningar i Sverige. Men att man delar ju upp...
Vad är det för något?
Ja, men det finns tydligen så här go-go, har du hört talas om det här? Go-go years, slow-go years och no-go years.
Nej, jag har inte hört talas om
det. Nej, men att när man går i pension efter 65 så har man go-go years som är de första åren där man är liksom så här
frisk.
Man gör allt go-go. Sen blir det så här slow go, alltså så här, man pallar inte lika, liksom så här, 7 dagar är för länge, var borta liksom, man längtar hem. Och sen har man no go years, de är så här, nej men om det inte är inom kvarteret där man bor så pallar man inte, liksom okay. Att det blir no go year. Så att det blir liksom att, och detta har jag väl liksom också, kanske det som har varit lite jobbig insikt, att jag har börjat säga också att vissa grejer, det blir som att, är det inte nödvändigt, men att man pallar inte. Så då att det blir, innan hade jag sagt så här, men det där kommer man göra sen. Eller så här, vi kommer resa weekendresor. Men du vet, om du och jag ska titta på weekendresor i höst, så den första är så här, pallar vi? Liksom. Är det med att det blir en natur?
Men vi är också småbarnsföräldrar, jag pallar.
Okej.
Okay. Men jag har dåligt samvete mot mina barn. Så nej.
Nej, men
jag vill inte det nu. Nej. Men jag kan också tänka så, sen kan vi åka på weekendresan när de är lite större.
Ja.
Men då kanske det också är för sent. Kanske jag inte pallar det.
Ja. Men jag menar i alla fall att det blir att man hittar på ursäkter.
Ja, absolut.
Liksom för det där. Liksom.
Men varför gör vi det egentligen?
Ja, men för att man blir bekväm. Jag tror att man blir bekväm och att man inte tar hänsyn till den där åldern. Utan du vet, så här, man smygs in i den där åldern. Och så blir det bara naturligt så här, jag pallar inte.
Mm.
Eller så här, eller inte ens att man pallar inte, utan man tänker så här, nej men vi kan ha trevligt här, eller en god middag är trevligt, eller alltså så här, att toleransen förändras.
Mm.
Shit, det låter som att man är 60 plus nu. Men,
vi försöker resonera kring det.
Ja, men jag har i alla fall börjat se det där tydligt. Vet, här har jag haft liksom nu under våren haft lite ont i min axel. Och det har också varit en sån här, bara, ah, du vet, jag börjar bli gammal.
Nej.
Nej,
det där är för att du sitter vid datorn för mycket.
Ja.
Mm.
Så men tillbaka till din fråga där, okej, så hur gör man för det där? Och då är hans svar så här, use all available tools to help you die with zero. Och det var ett av dem, då rekommenderade han en sajt som heter longevityillustrator.org.
Ja. Yeah.
Där man kan då gå in och så trycka in så här, gammal är man, kön, vilken hälsa har man, och så är det så här, dålig, average, above, excellent.
Yeah.
Så jag tryckte in excellent på dig och average på mig, och då fick man en sån här graf som är så här, okej, okay, så från 65 års ålder fram till 100, vad är sannolikheten att man lever? Enligt då liksom så här massor av statistik. Och detta är ju så som försäkringsbolag och pensionsmyndigheter etc. räknar liksom olika årskullar. Och då ser man så här, okej, 65 år, då är det tydligen 100% sannolikhet att vi båda lever. Och sen liksom börjar det minska.
På dig?
Ja,
på oss båda.
Nej,
men ja, så lite grann för varje...
Ja, så till exempel vid 75, det är bara 90% sannolikhet att jag lever vid 75. Och någonstans vid 85 så blir det typ 50-50 om jag lever eller inte. Och du är typ 80%. Du hade ändå 20% sannolikhet att du lever när du är 100. Medan jag har
fantastiskt.
Medan jag har typ bara 8.
Mm.
Liksom.
Jo, men det är för du har lagt in att du har en average hälsa. Medelmåttig hälsa.
Ja. Och sen tittar man då vidare. Detta kan man så göra, det är bara så svar på 3-4 frågor.
Mm.
Och sen så får man då, okej, vad är sannolikheten för att man överlever där de då, att vi båda lever eller en av oss lever eller så här. Ja, då är det så här, okej, vi har 28, 23 års, 50% sannolikhet för 23 års pension.
Mm.
Ja, och då tänker jag så här, då är ju detta det man kan räkna på.
Det kan man, men det är ju också lite trubbigt. Men man får verkligen se över sin hälsoapparat.
Ja, men vänta, varför är detta trubbigt?
Jo, men för du vet ju inte så. Du kan ju ha otur, du får cancer eller
jo, precis,
bli
men
för
om jag
Alzheimers.
Precis,
eller något
men
annat,
om jag räknar med att jag lever tills jag är 85. För den tycker att jag kommer att leva tills jag är 85.
Okay. Ja. Men du kommer ändå vara trött då.
Ja.
Ja. Så men den säger ju inte hur pigg du kommer vara heller.
Nej, men det var inte det som var frågan. Du har förskjutit okay. frågan.
Mm.
För du var frågan, okay, så hur gör? Ja, men då behöver jag ju räkna ut. Så jag behöver räkna ut att jag har finansiering tills jag är typ 85.
Ja.
Ja, jag behöver inte räkna tills jag är 100 eller 110 eller leva för alltid.
Nej.
Är med? Och då kan man ju börja planera för att pengarna ska ta slut när man är 85.
Mm.
För att även om de tar slut, mina pengar tar slut när de är 85. Går man in på minpension.se så är det ju så här livsvarigt. Så lever jag tills jag är 90 så kommer jag ändå inte vara på någon jävla fattigbacke. Utan då kommer jag ändå vara så här, åh, det är trevligt att vara hemma och det är trevligt med potatismos. Och,
ja visst, och vaniljdrömmar.
Ja, så jag menar då kanske man klarar sig på den här.
På det lilla,
ja. Ja. Och då menar jag på, då kan man ju faktiskt, då blir det ju en matteövning. Och detta är sånt som jag roar mig med, liksom att vi håller på med ett verktyg med Spräkta där man ska kunna leka med det här.
Mm.
Men då är meningen i alla fall att man ska kunna räkna, liksom så här, okej, men okay, jag kommer leva tills jag är 85. Mm. Och så utgår man liksom från det. Och här kan man få massa fina kurvor på när man, liksom sannolikheten för att man ska dö vid olika åldrar.
Mm.
Liksom. Jag vet inte, vad tänker du när du ser detta?
Nej, men jag tänker väl att det är bra på sätt och vis, men då, alltså verkligen, man får ju jobba för att man har en bra hälsa då. Alltså hälsan verkar spela riktigt stor roll för att man ska liksom få ett så långt liv som möjligt.
Så missköter man sin hälsa behöver man inte spara lika länge,
nej. Och de kanske går hand i hand.
Ja.
Man dricker mer och unnar sig mer.
Ja, så blir man 110.
Yeah.
Nej, men så att då blir det med. Så att här får man ju liksom ett sätt hur man kan säga, okej, men jag kommer att leva tills jag är 85. Det är det som är mitt huvudcase.
Mm.
Och då menar jag, då blir det ju ganska enkelt att ladda ner den där appen också och ställa in så här, okej, jag ska dö 2066.
Liksom. Nej, det är inte enkelt, Jan.
Varför inte? Eller vad tänker du nu?
Nej, men jag strunt samma. Du sa det innan att det är inte så himla... Vi vill inte kännas vid vår död.
Nej, blir det jobbigt för dig?
Ja.
Varför det?
Jag tror nog fortfarande att jag inte ska dö. Kommer du säga så? Du kan ha en app som visar när du ska dö. Ja, det kan man ha.
Nej, men säg någonting mer om det.
Jo, men för att det är väldigt jobbigt att veta det. Jag har inte kommit till insikt om det än, att jag kommer dö.
Mm.
Men jag tror att det är viktigt för att man ska hinna göra de sakerna som man vill. Alltså jag ser ljuset. Jag ser ljusglimtarna av det och tänker så, ja, det är bara verkligheten ser ut på det viset.
Ja.
Så får jag deala med det.
Ja.
Att jag kommer dö och att jag behöver veta hur lång tid jag har kvar.
Ja, men det blir ju liksom en, alltså så här, vet jag att jag kommer dö när 2066? Nej, det vet jag inte. Alltså så här, jag kan leva 10 år till och jag kan dö 10 år innan.
Men det blir liksom också så ensamt. Men om jag lägger till så att men vi ska, vad jag vill uppleva med barnen när de blir större och med dig, då blir det inte ensamt längre i den här voiden som är livet. Det här tomrummet som är livet. Och då kan jag känna så, men det kan ju vara ganska trevligt ändå.
Ja, för det blir det som
att planera de här sakerna som man vill vara med om. Men det gäller att göra dem tillsammans med andra människor, tror jag.
Ja.
Och vilka de är.
Ja.
Precis som han säger i början av...
Ja, men precis, att titta på det, att liksom så här lite avdramatisera det där. Okej, jag kommer dö 2066. Det är ett påhitt.
Ja, det är ett påhitt. Ja. Det kan hända.
Ja, det är 50% sannolikhet.
Ja.
Ja. Okej, men då har vi den här tumma båten här nu mellan 2022 och 2066. Det är 42 år.
Ja.
Ja, okej. Så vad vill vi göra de här 42 åren? Mm. Och sen inte bara titta så här, okej, men du vet, vi ska åka jävla massa skidor där om 30 år. Nej. Det är kanske inte så sannolikt att jag som 70-åring kommer att åka massa skidor. Då är det kanske så att skidresorna kanske ska liksom klustras nu.
Mm.
Och sen kanske också vara så här, men barnen kanske inte behöver få 2 miljoner i arv, utan det är kanske bättre att vi lägger de 2 miljonerna på att åka till liksom den där Olivlunden eller Marie Antoinette huset eller
Versailles.
Liksom. Ja, alltså det är på ett sätt väldigt så här konstigt sätt att tänka, men ändå ganska skönt.
Jag tror det finns vissa som tänker så.
Vadå?
För vissa, när vi pratar med andra människor, så kan de nog säga så här, ja, men barnen växer upp så snabbt så det är nu man måste göra det. Känner inte du igen att vi har hört det från andra människor?
Jo.
Så vissa tänker en bit framåt, kanske 10 år. Ja. Att om 10 år så har vi inte barnen hemma längre.
Jo, men jag vet, men du vet, det blir ändå sådana beslut som blir också så här. Alltså om man hårdrar det, okej, ska vi amortera nu på huset för att vi kanske räntorna kommer gå upp? Eller ska vi bara ta de pengarna och åka skidor?
Nej, men där måste jag fattar vad du menar, men där måste du ändå ställa liksom två känslor mot varandra.
Ja, men...
Så. Ger det dig trygghet att amortera? Gör det? Och är det så att vi inte kan åka skidor om vi amorterar?
Ja, men...
För man kan också bli så att det blir svart och vitt för en.
Ja.
Eller hur? Och det är det ju inte.
Nej.
Nej.
Ja.
Men vad var poängen?
Min poäng är att beroende på var jag ställer mig så blir det olika svar. Och då blir frågan blir så här, vilket är stället jag ska stå på när jag utvärderar de här? Och ja, om jag tar målet att maximera livserfarenheten och jag ska dö, så kommer jag nog hellre säga så här, ja, det är klart som fan att det var att åka till Versailles med barnen, än att säga att jag amorterade ner till 40x% amorteringsgrad. Liksom. Men när jag står här och nu och är rädd för att räntan ska gå upp, då skiter jag i barnen och jävla Versailles. Utan då vill jag ju amortera och bara gömma mig under en jordhög.
Jag förstår. Men det var ju det som var poängen också, att se hur kan man liksom ha det balanserat?
Ja precis. Och då får man ju räkna på det. Men jag kan ju bli så här, du vet, så här helt irrationell, där jag börjar slå mellan de här två olika. Då är jag så här, fuck it, om jag ändå ska dö, skitsamma, då kan ju väl banken ta huset, så kan de ju ta och sälja det. Alltså du vet, jag kan bli helt
ja, som men ett barn. Men du kan ju hitta balans där, om du bara får slå mellan de här två lägena och kanske prata om det, så tror jag det är ändå man kan hitta balansen på vad det, hur man ska nå det. Och sen samtidigt, John, du har ju någon vinning, psykologisk vinning av att slå mellan dem. Eller hur?
Jag känner mig helt fucked up just nu.
För att du slår mellan, antingen amortera på huset eller uppleva saker.
Ja. Mm. Och liksom där jag blir så här, nej men i det ena perspektivet blir inte det så viktigt.
Ja, men det är för att du vanligtvis brukar ha perspektivet, det är viktigt att nötterna finns.
Ja.
Att vi har liksom, att vi har så vi klarar oss.
Ja.
Det är defaulten för dig.
Ja.
Medan nu har du då läst den här boken där du har fått ett annat perspektiv på att du behöver också uppleva saker och det är inte viktigt att nötterna är kvar.
Ja.
Så därför slår du mellan de här två. Det är det som jag gissar att det är så.
Ja, men så kan det vara.
Och då kanske det tar tid innan du hittar den här balansen.
Ja.
Ja. Var schysst mot dig själv att det kanske tar lite tag. Att man måste praktisera det för att det ska liksom landa.
Ja. Ska vi ta sista här? Mm. För vi är inne på det här. Han säger så här, vi är irrationella kring döden.
Ja, då säger han så här. The human brain is wired to be irrational about death. People avoid the subject of death. They behave as if it's never coming. And too many don't plan for it. It's just some mystery date in one's future when we expire. This kind of blanket denial explains why so many people are willing to spend tens or even hundreds of thousands of dollars to prolong life for just a few more weeks. Think about it. That's money that they spent years or decades working hard for. They gave up years of their life while healthy and vibrant to buy a few extra weeks of life when they are sick and immobile. And that's not irrational. If that's not irrational, then I don't know what is.
Mm. Vad tänker du när du...
Jo, men det var det du rörde vid innan. Vad är det för liv man har då? Liksom?
Ja.
Om man nu ska liksom leva några veckor till.
Ja.
Och att det är pengar som man har lagt undan när man hade kunnat uppleva något annat för dem.
Mm. Ska vi läsa lite till här? Jag tyckte detta var bra också. Sen kan vi avrunda.
But here's the problem. People are irrational about death even when they are not close to death. That's why they have outsized fears of running out of money before they die. Big enough to compel many people to oversave for the distant future and, as a result, fail to enjoy their present as much as they could. But death and deterioration are real for everyone, so the date of your death in the future should affect what your behavior is now.
Mm. Och det där, jag känner ju mig träffad när jag läser det där, oversave for the distant future.
Mm.
Alltså att jag sparar mer. Alltså jag var inne på någon sån här, min pension nu, gjorde någon sån här simulering.
Ja.
Och så sa jag så här, okej, shit, de första åren i pension kommer jag ha dubbelt så mycket lön som jag har idag.
Mm.
Och så var jag så här, ja.
Men det är dina go-go years.
Ja.
Det är då du ska göra alla de sakerna som du ska göra sen.
Ja.
Som du tänker så här, men vi åker till Marocko sen.
Ja, men Marocko är ett sånt land som jag har varit att åka till.
Ha, vill du?
Ja.
Ja, jag också.
Ja, vi får
se. Vi åker till det stället som hon Anna i Netflix-dokumentären eller Netflix-serien.
Ja.
Du vet, det är skitdyra.
Ja, ja precis. Vi får se.
Inventing Anna.
Ja. Ska du ta det?
Jag tar nästa här nu. Jan tappar tålamodet med mig. Think of it one step at a time, starting with the most extreme case. If you knew that you were going to die tomorrow, your behavior and activities today would obviously change and maybe even taking a 180-degree turn. Now take it down just a notch. If you were 2 days away from death, your behavior and activities would change a little differently. But they'd still be dramatically different than if you had 50 or 70 more years to live.
Mm.
Mm.
Så att vad det handlar om är ju det här liksom att okej, men om jag tänker på det, att ja, det kommer ett dödsdatum. Mm. Och sen man har den här countdown-appen som räknar ner.
Mm.
Så kanske den gör att man gör saker annorlunda.
Mm.
Ja, men jag tycker det är fint att du har den appen. Ja. Heter den countdown?
Ja, jag vet inte vad den hette. Men jag laddade, det var någon sån widget. Så kunde man ställa in. Så kunde man köpa en pro-version. Då fick man det i dagar. Och då var jag så här, nej, jag pallar. Jag får det i procent. Men det var typ 10 000 dagar. Eller något sånt.
Ja. Du, man kan räkna ut det själv.
Ja, precis. Mm. Bra. Men jag tänker, vet vad? Jag tänker faktiskt att vi kan runda av här. Så
ja, ska vi fortsätta nästa gång?
Mm. Ja, och då tror jag att vi kommer prata om det här lite med arv. Med att liksom, för då tänker vissa så här, men om jag ska dö med noll, betyder det att jag inte ska ge något arv? Nej, tvärtom, så betyder det faktiskt att det kan handla om att ge arvet till barnen när de har mest glädje av det. För att det finns så här undersökningar att när får man arv, när får de flesta arv, och så är det typ i 60-årsåldern, men då är det återigen så här, jämför en 26-åring och en 60-åring. Vem har mest värde av de där arvet som kommer? Att det är mycket bättre att ge bort arvet till sina barn när de är mellan, jag tror han konstaterar, mellan 26 och 35.
Mm.
Precis liksom när du är där barn, småbarn, du har kanske liksom ekonomin är tajt. Liksom, yeah. Jämfört när du får pengarna när du är 65 år.
Mm.
Så att det blir lite om det nästa vecka, och sen så tänker jag att vi pratar kanske lite aktivitet, och vi pratar om de här med hinkarna. Mm. Vi pratar lite
bucket lists för olika
perioder i livet.
Ja.
Mm. Men det hade varit roligt att höra vad du som har lyssnat eller liksom tittat tänker på det. Så skriv gärna i forumet. Så får vi se om vi är
på rätt spår.
Ja, jag vet att det får vi se.
Ja.
Så att, ett fantastiskt stort tack. Jag tänker att vi ses i kommentarsfältet, framförallt i forumet, det är väl där.
Mm.
Ha det så bra, hej!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.